God dag, Pia-Lena Krichell.
Hej.
Du, jag har hört att du gillar att ha en brasa tänd.
Ja, precis. Trots att jag bor i en lägenhet så har jag en brasa som sprakar och håller mig i sällskap.
Men jag har hört att det inte är en riktig brasa.
Du har hört rätt. Det är en brasa via någon slags app. Så att den är på tvn faktiskt. Väldigt säkerhetstänk här i min familj. Men mysigt.
Jaha, ja, det kanske kan vara ett tips för att det kan ju passa bra till just boktipset som vi ska börja med. Och förra gången vi träffades så hade vi ju ett boktips som handlade om erotik och det var ganska humoristiskt. Men idag ska det handla om någonting helt annat.
Ja, idag blir det lite allvarligare för temat för dagens boktips är andra världskriget. Något som många kanske tycker känns tungt eller tråkigt, inklusive undertecknad. Jag brukar inte tycka att krig är särdeles festligt, varken att läsa om eller att se filmer. Men jag tycker att jag har hittat böcker som har lite intressanta ingångar på det här hemska.
Ja, jag tänker också att det finns väldigt mycket svårt i samhället just nu. Men du har tagit dig an det här på ett sätt som jag tycker ska bli intressant att höra. Vi ska ju träffa två författare som båda har skrivit flera historiska romaner. Men vi ska börja med Vibeke Olsson som har skrivit om Molnfri bombnatt som kom redan 1995. Varför har du valt den boken?
Den boken har jag valt för att det var ett tag sedan jag läste den, men jag minns att den gav en så himla bra beskrivning av andra världskriget specifikt och krig generellt, över att det är bara en osnygg grej det här med krig. Bland annat så påvisas det att även nazister är människor. Att amerikanerna och de allierade gjorde extremt fula saker mot det tyska folket också. Helt enkelt att det alltid finns två sidor av myntet. Sen är det också en kvinna som är huvudrollsinnehavaren och något slags kvinnligt perspektiv på kriget. Det är inte bara att sen tog de Messerschmitten och bombade staden och XX tappade benet i en olycka, utan det Ja, lite mer en annan vinkling som kanske inte tillhör de vanligaste just när det gäller beskrivningar av krig.
För att den börjar ju med att den utspelar sig på 90-talet, i mitten av 90-talet. Och vi som minns den tiden, då var ju skinnhuvudena, skinheads, väldigt stora i Stockholm och flera andra ställen i landet. Men framförallt i Stockholm då de hade sitt häng på Helikopterplattan i Gamla stan. De tog stor plats i media. Är vi där i 90-talet?
Boken börjar där, mycket riktigt som du säger, för att huvudrollsinnehavaren Hedvig bor i Stockholm nu och är runt 70 år. Men hon är född och uppvuxen i Tyskland. Så att hela boken igenom så pendlar vi mellan olika tider och årtionden kan man säga. Så att hon blickar tillbaka och hon är i exempelvis 40-talets Tyskland. Det är också lite raffinerande, tycker jag, att man kan se hur en människa tittar tillbaka och får flashbacks. Exempelvis hon som själv levde under nazitiden i Tyskland hör 90-talets skinnhuven skandera Heil Hitler och hur vidrigt det måste vara.
Men vem är den här Hedvig?
Hon är en tysk kvinna som föddes på 20-talet. Hon var en hängiven nazist där i sin ungdom. Utan att berätta för mycket så blir det ju bara kaos av allting och till slut så öppnas hennes ögon för det hemska som nazisterna faktiskt stod för, vilket tror jag faktiskt beskriver hur många människor i Tyskland och i andra länder den tiden, de fattade inte helt enkelt. Och inte minst så får ju Hedvig sig Hon förstår vad nazisten innebär, inte minst när hon faktiskt själv hamnar i ett koncentrationsläger till slut. Man förstår att det inte alltid är helt rätt att se verkligheten när man lever i en diktatur.
genomgår hon då själv den här förändringen från då att ha varit nazist till att bli antinazist? Det är det som är själva kärnan i boken.
Ja, inte bara, utan det är väl hela landets omvandling till att förstå vad som faktiskt försiggår i det nazistiska partiet och i styret. Och hela Europa och världen kan man väl säga.
Man får ju veta ganska mycket om hennes vardag. Hon är hemtjänsten, hon minns hennes döda man. Samtidigt som hon ser nutiden och så minns hon dåtiden. Så det är ganska många tidshopp. Tycker du att det var lätt att hänga med det där?
Det gick ganska bra som jag minns det. Det var ju ett tag sedan jag läste den här boken. Men det kanske gäller att vara lite koncentrerad då.
Vad tyckte du om språket?
Jag gillar hennes språk. Jag har läst andra böcker av henne och jag tycker att hon skriver väldigt bra faktiskt. Men jag kan varmt rekommendera att läsa den, för det är en annorlunda krigsläsning, eller vad jag ska säga.
Vi ska höra en bit av början i boken. Hedvig sitter hemma i sin lägenhet och iakttar sakerna runt omkring sig. Fikar med Hatim från hemtjänsten.
Där är den gamla grå soffan med de broderade kuddarna och där är vitrinskåpet. Där är Everts och mitt bröllopsfoto. Allt ser ut som vanligt. Allt ser ut som det gjorde innan de marscherade Södermannagatan fram i dubbla led och taktfast vrålade: Sieg Heil! Sieg Heil! De vet inte vad de gör, hör jag mig själv säga. De är vilsna ungdomar. Jag hoppas du har rätt, säger Hatim sakta. Men hur mår du nu? Jo tack, jag mår bra. Men stanna en stund och drick en kopp kaffe. De kanske, jag menar, så slipper du möta dem på gatan så de hinner undan. Vi dricker kaffe i köket. Hatim från Sudan och jag, Hedvig Johansson. Vi dricker kaffe och äter hembakade kanelbullar, min hemsamarit och jag. Köksfönstret vetter ut mot bakgården. Septemberkvällen är svart. Runt gården är upplysta fönster. Det är en kväll i Stockholm 1993. Allt är som vanligt förutom att så kallade skinnhuvuden nyss marscherade längs Södermannagatan och skanderade Sieg Heil.
Inläsare var Karin Ödqvist och Molnfri bombnatt finns på Legimus. Vibeke Olsson, och Olsson stavas utan H, är född 1958 och debuterade redan som 17-åring med ungdomsböckerna Ulrike och kriget 1975 och Ulrike och freden året därpå. Och för dem fick hon mycket uppmärksamhet. Hon har skrivit runt 30 böcker och flera av dem är romansviter, både om andra världskriget men också om romarriket. I hennes romansvit om Bricken, en kvinna som lever både på 1800- och 1900-talet i Sverige, har det precis kommit ut en sjunde bok. Skuggan följer ljuset heter den. Finns ännu inte på Legimus men beräknas komma i början av december. Men vi ska gå över till en ny bok som kom på engelska förra året och som precis har kommit ut på Legimus i år. Mm. Av Kate Quinn, en amerikansk författare. Så, och hon har skrivit då Jägarinnan. Vad är det för något?
Det är en historisk bok som också handlar om andra världskriget. Och som är roliga infallsvinklar. Flera olika huvudrollsinnehavare. Bland annat Nina som är en rysk kvinna som föds i Sibirien någonstans. Ett eländigt hem vid en sjö. Med en gravt alkoholiserad pappa och någon mamma som försvann eller dog, jag minns inte. Men hon blir sedermera krigsflygare i den ryska armén under andra världskriget, som var hennes dröm faktiskt. Parallellt så får vi höra om en familj i Boston i USA där pappan gifter om sig. Det är en tonårsdotter och en pappa som gifter om sig med en tysk kvinna som verkar vän och snäll. Men dottern tycker att det är någonting konstigt med den här kvinnan. Och efter ett tag så förstår vi att hon är jägarinnan. En nazikvinna som har gjort hemska saker under kriget. Och till slut så har vi två journalister som letar efter krigsförbrytare. Så att det är också lite hopp i tiden i den här boken. Precis som i den första. Men det är en helt annan sorts bok och mycket mer lättläst. Och kanske inte en litterär upplevelse som jag kanske nog ändå skulle ge Vibeke Olsson.
Vi ska få lyssna på en bit i början av boken. Inläsare Ylva Törnlund.
Hon sköt 6 skott vid stranden till Rusalkasjön utan att försöka dölja vad hon gjorde. Varför skulle hon? Hitlers stormaktsdrömmar hade inte ännu fallit sönder och skickat henne på flykt in bland skuggorna. Den där kvällen, under den polska månen, kunde hon göra precis vad hon ville och hon mördade kallblodigt 6 själar. 6 skott, 6 kulor, 6 kroppar som föll ner i sjöns mörka vatten. De hade gömt sig ner vid stranden, skakande av köld, ögonen enorma av rädsla. Kanske hade de lyckats fly från ett av tågen som skulle föra dem österut. Eller var de kanske överlevande, på flykt från regionens pågående utrensningar. Den mörkhåriga kvinnan hittade dem, tröstade dem, sa att de kunde känna sig trygga. Hon tog med dem in i sitt hus vid sjön och gav dem ett mål mat med ett leende på läpparna. Sedan ledde hon dem tillbaka ut och dödade dem.
Det här är en ganska hemsk scen. Vem är hon som skjuter, som begår det här hemska brottet?
Det här är alltså jägarinnan som begår de här hemska brotten. Och det är hennes gärning som hela boken är uppbyggd kring, eller man ska säga. Så att vi kastas in i handlingarnas centrum direkt.
Och kommer det vara de här våldsskildringarna igenom berättelsen?
Nej, faktiskt inte. Den är inte alls så blodig som man kanske kan tro. Utan det är mycket mer psykologi och beskrivning av personligheter och personerna. Och det gillar ju jag som inte är så lagd åt det våldsbejakande hållet.
I förra boken vi pratade om så sa du att där fick man med sig en nyanserad bild av nazisterna. Gäller det även i den här?
Det här är snarare att hemska människor som har gjort hemska saker inte accepterar vad de har gjort utan försöker fly. Det var ju väldigt vanligt att nazister exempelvis flyttade till Syd- och Nordamerika och bytte namn. Och levde vidare i allsköns välmåga, vilket ju är vidrigt att man kan ha det på sitt samvete. Så det här är lite annorlunda och det är ju också roligt att det är två helt olika beskrivningar.
Vi ska få lyssna på ett annat avsnitt där Ian, som är journalist, följer Nürnberg-rättegångarna, där tidigare nazister ställs till svars för sina krigsbrott.
Jag tänker på henne nu när jag sitter bland alla andra journalister på justitiepalatset i Nürnberg och ser krigsrättegångarna mala på. Rättvisans kugghjul fortsätter att snurra. De askgrå männen i de åtalades bås kommer att falla därunder. Men vad händer med de mindre byterna? De som flyr in i skuggorna samtidigt som vi riktar våra starkt lysande ljus mot rättssalen. Vad händer med jägarinnan? Hon försvann vid krigets slut. Hon, en kvinna med endast ett dussintal personers blod på sina händer, var inte värd att leta efter när det fanns de som mördat miljontals. Det fanns många som hon, små byten, inte värda att fånga. Vart ska de ta vägen? Vart tog hon vägen? Och kommer någon att ta upp jakten?
Hur viktigt är det i boken att nazister ska ställas till svars för sina gärningar?
Det är faktiskt en väldigt viktig grund för hela boken. För de här journalisterna är ute och jagar krigsförbrytare. Och även den här Nina vill gärna se jägarinnan åtalad för de brott som hon har begått. Så absolut, det är superviktigt.
Du berättade tidigare att skillnaden mellan jägarinnan och en molnfri bombnatt är kanske att jägarinnan inte var lika litterär.
Precis, men å andra sidan så är jägarinnan, den är en så kallad bladvändare. Det var så lättläst och lite småspännande och behövde inte engagera exakt varenda hjärncell för att förstå historien. Och det kan ju vara lite skönt, tycker jag. Det är liksom två olika sorts böcker och båda är lika härliga.
Är det någon av böckerna som du tänker att det är bäst att läsa först?
Nej, man kan göra som man vill. Men det kan vara kul om någon har lust att läsa båda två och ta sig en funderare på just hur man beskriver krig och andra världskriget specifikt då. Det finns ju en massa olika sätt att presentera saker och ting på.
Det här var Jägarinnan av Kate Quinn, och Kate stavas med K och Quinn med Q. Jag kan berätta att hon är 38 år, bosatt i USA, Kalifornien. Och hon har skrivit flera historiska romaner som har blivit storsäljare. Bland annat Kodnamn Alice som har sålt i över 1 miljon exemplar och översatt till flera språk. Men vi kommer få ett till boktips innan jul, Pia-Lena. Kommer det handla om tomtar?
Inte en tomte så långt örat kan nå, som jag brukar säga. Nej, jag skojar bara. Men det kommer bli en liten härlig julbokstips där man kanske kan hitta böcker om man vill ge bort till någon i julklapp, lite som vi brukar göra. Så det tycker jag att man ska lyssna på.
Jag tror faktiskt att det var så förra året att det som folk ger bort mest är böcker, fast man inte tror det.
Och det är ju helt rätt, det är världens bästa present.
Men då har du mycket att göra för att vi ska få ett riktigt tjockt boktips nästa gång vi hörs.
Absolut. Jag börjar redan sammanställa och fundera så att den blir matnyttig och välmatad.
Då önskar jag dig, Pia-Lena, en härlig stund, åtminstone emellan du jobbar, framför brasan, den brasa som nu finns där på digitalt, och kanske med en bok.
Absolut. Tusen tack och god läsning, alla lyssnare.